Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hallå, hallå. Simon Gärdenfors heter jag. Snart börjar min podcast Arkivsamtal. Men innan dess, lite reklam. Min soloshow som stand-up-komiker en slapp timme kommer till Gävle den 4 mars. Kolla in biljetterna på gardenfors.se. Där finns också biljetter till Göteborg och Malmö och lite andra städer. Men dagen efter det, den 5 mars, så kommer min slappa timme till Västerås Comedy Festival. Där hittar man biljetter på Västerås Comedy Festivals hemsida. Så googla Västerås Comedy Festival för att hitta biljetter dit. Nu bläddrar jag lite i min kalender för att se vad som händer i övrigt. Jo, den 10 mars så kör jag min slappa timme i Umeå. Nu kommer arkivsamtal. Mycket nöje! Idag, du har inte druckit kaffe.
Nej, jag dricker inte
du
kaffe.
Har inte tagit, du har inte någonting Nej. Har kommit in i mun förutom tandborsten.
Nej, precis. Ja, jag tuggar mig. Mm. Men jag vet inte om det hjälper så mycket. Är det frukost?
Nej, det är, jag, men du går direkt på lunchen alltså.
Ja, precis.
Men jag tycker ofta det är så här, när man folk som säger att de inte har ätit frukost.
Mm.
Och sen så kommer det fram så här, jag drack bara en kopp kaffe och käkade en ostfralla.
Ja, precis. Men det är en frukost.
Ja, det är lite så, ja, men så här, som folk som säger att de är helt, jag är verkligen helt punk.
Ja.
Och sen så måste de lösa in en obligation eller ta, nej, jag måste ta från mitt sparkonto. Mm. Då är man inte helt punk.
Nej, exakt. Du har ju grejer som är värderade till pengar.
Ja, i och för sig, jag menar sparkonto, då är det ju rena pengar nästan. Det är
ja,
ju till och med.
Ja, exakt.
Men ja, i och för sig, jag hålla med om att man är helt punk. Även om du äger en tv så får du se att du är punk om du inte har några pengar.
Det är sant. Och sparkonto kan ju ses som att det är till för att ha i framtiden, inte nu när du liksom kanske har gjort av med lite för mycket på krogen eller någonting sånt.
Nej.
Så jag förstår folk ändå som säger det.
Men... Jag har ingen förståelse.
Ja, men jag har 200 000 i ett sparkonto. Ja, men då är du verkligen inte pang.
Nej, det är man inte.
Nej.
Det är man verkligen inte.
Det är sant.
Vad tror du att min tv är värd nu?
Den är Provision.
Provision, den är från 1900-talet faktiskt.
Ja, shit alltså. Jag tror vi har pratat om det tidigare, att den saknar en sån inbyggd VHS-spelare.
Ja,
det är ju det coolaste man
har. Jag har en VHS-spelare,
ja, du har en VHS-spelare.
Som är fortfarande ipluggad liksom, och använder ibland.
Gör du det?
Det händer att jag kollar på någon gammal VHS-film.
Men vart har du har inga VHS-er här?
Där uppe så är det bland annat mina Katteniss-VHS-er. Sen har jag lite andra. Har några där nere också.
Ja, men är det mest tecknat?
Ja, det är mest tecknat. Sen har jag lite dokumentärer och några risiga komedier också.
Mm. Ja, men då är, man behöver inte mer i sin VHS-samling.
Nej.
Nej, men det är vad den kan vara värd. En 50-lapp. Men då är det ju... Den är värd 50 spänn för dig i sentimentalt värde.
Du tror att för mig är den värd 50 kronor.
Ja.
Men hur mycket, men om jag lagt ut den på Blocket.
Ja, du, det är en sån där bortskänkes.
Ja, det är det.
Ja.
Du tog 0 kronor.
Ja,
alltså.
Tyvärr.
Men 50 kronor.
Försöker du sälja den till
mig? Nej, nej. Jag bara, vi snackade, alltså när vi sa sådär att man var helt punk, så sa jag ju, om man har en tv.
Mm.
Ja, sen så sant. Hade jag ju tvn i min ögon för oss. Jag tänkte, är den värd någonting? Jag kan få säga att jag är helt punk.
Om du är helt punk och fortfarande har tvn, så är du faktiskt punk.
Den blev faktiskt stulen då på 1900-talet.
Alltså.
Det kan vara ett strax efter millennieskiftet. Det kan vara precis där någon gång av en horsepundare som gjorde inbrott i min lägenhet.
Jaha. I Malmö eller i Skåne någonstans?
Jag tror vi gör så. Vi säger hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Petter Bristav.
Hej!
Nu har vi gjort ett litet ljudtest innan som vi låter fejda över till det riktiga snacket, för det blev så fruktansvärt intressant. Vi pratar om min tv, som ni förmodligen vet, eftersom jag inte kommer klippa bort allting av ljudtestet.
Nej.
och den blev stulen vid ett tillfälle.
Ja.
Jag lämnade lyssnare med en cliffhanger strax innan presentationen av en horsepundare.
Folk bara, jag kan inte sluta lyssna, jag måste höra vad som händer efter presentationen.
Mm. Men annars är det väldigt många som stänger av mitt i presentationen. Ja, ja. Det här är tråkigt. Namn. Vem fan vill höra namn?
Jag är så jävla list på namn. Alltså.
Man måste alltid lämna lyssnaren lite.
Jag fick nog av namn på uppropet i skolan. Jag är klar med namn nu. Ja, men den blir stulen av en horsare.
Ja, då är ju, växer många frågor. Hur vet jag att det är en horsare?
Ja.
Nej, men det var så att jag bodde på det så kallade ryska huset i Lund. Väldigt sunkig. Pensionat var det nog registrerat som.
Mm.
Men det fungerade lite som studentkorridor / boende för sådana som jag som var fattiga.
Mm.
Men som inte studerade.
Men det var bara studenter, det var inte studenter och pensionärer.
Nej, pensionat tänker jag, det är lite vandrarhem.
Ah, okay, ja.
Ett annat ord för vandrarhem kanske. Ja. Men jag var inte den enda som inte var student.
Nej.
Det var även den så kallade 35-åringen bodde i den korridoren, eller på andra sidan.
Är det horsaren?
Nej, han använde inte heroin vad jag vet. Men han blev gripen för Anna Lindmordet, men senare frisläppt.
Oh,
när de grep Mikhailovic.
Ja.
Men jag har tecknat serier om honom och sådär.
Var han uppe i Stockholm under mordet?
Du kräver att han ska ha alibi nu. Några år senare.
Alltså han kanske är frisläppt av polisen och liksom inga.
De hittar ju, de hade ju DNA-bevis och så.
Ja, men jag vill ändå, ja, men
var befann han sig?
Ja, men jag undrar bara varför han var misstänkt. En kille i Lund liksom.
Men han var misstänkt där. Han var dömd för över 50 brott innan. Och han var väldigt lik de här övervakningskamerabilderna. Okay. Och sen så var det några som stod honom, när någon som kände honom som sa, sa till polisen, det är förmodligen han.
Mm. Bra polare.
Ja, det var nog till och med en ingift släkting eller något liknande.
Kommer du ihåg när man trodde, eller när folk sa att det var Daniel Westling? Att det var väldigt lik Daniel Westling, de här bilderna?
Ja, det kommer jag ihåg.
Det hade ju varit en jävla twist alltså.
Ja, det hade det varit.
Det hade varit så jävla coolt.
Om det inte hade varit butlern.
I matsalen med kandelabern.
Men i alla fall, den här 35-åringen, förmodligen även oskyldig till inbrottet i min lägenhet.
Mm.
Men det var nog han som tipsade om... Nej, vänta, så här var det faktiskt. Jo, han tipsade om den här horsaren Christian, som jag inte kommer ihåg vad han hette efter någon. Men det var inbrott... Alltså, jag bodde ju i någon form av sunkig korridor.
Mm.
Min dörr var uppbruten med en kofot. Jag var väldigt fattig och hade väldigt lite värdesaker. Men
kan vi sätta ett år på det här?
Det var runt millennieskiftet. Det kan vara så att det var den 5 januari 2000.
2000.
Ja. För jag kommer ihåg, jag flyttade till Stockholm den 15 januari. Och det var liksom lite det som var så, nu flyttar jag, är lite trött på allting här. Och nu har jag just haft inbrott och sådär.
Lite av min provision.
Ja, nej, men grejen var att Provision hittades sen i källarförrådet. För jag tror att Punda Christian orkade inte bära den så långt. Och han tänkte väl att och 2016 kommer den bara vara värd 50 kronor för Simon och bortskänkes på Blocket. Han såg marknadsvärdet falla i realtid.
Ja, men är den tung? Jag ser inte hur, härifrån från min vinkel ser jag inte hur tjock den är, men
den är ganska svullen alltså.
Den går ut en halv meter bak där.
Ja, men den är tung. Ja. Men den blev stulen, men framförallt så var det mina det som var jobbigast tror jag att bli stulet var mina CD-skivor.
Mm.
För på den tiden var det Napster dök upp som en räddare i nöden några månader senare i mitt liv. Det fanns ju säkert innan, men jag hade inte börjat ladda ner då.
Ja, det måste väl ha funnits. Ja,
men jag hade inte internet hemma. Nej, okay. men det var väl så att jag tror att 35-åringen tipsade om den här pundaren.
Mm.
Jag vet inte hur han misstänkte väl att han hade smygit omkring där eller någonting.
Mm.
Och sen så gick jag till skivaffären Doolittle där man kunde köpa bland annat begagnade skivor.
Mm.
Och där fanns hela min katalog av CD-skivor.
Ah.
Och
i en låda liksom. De hade inte hunnit få upp det på.
Ja, det var väl kanske på nyinkommet.
Ja. Ja, så fick du köpa tillbaka det då?
Nej, alltså jag skulle ju få köpa tillbaka dem till fullpris.
Ja.
På det pålägget de hade lagt liksom, för de hade köpt det, som de själva uttryckte det, i god tro.
Mm.
Han hade ju legitimerat sig den här Christian.
Mm.
Och sålt skivorna, man var tvungen att göra det.
Mm.
Så det var väl därför jag misst och sen var det.
Men kunde du inte koppla in polisen i det här då?
Jag gjorde det.
Ja, det gjorde det.
Men de gjorde inte så mycket.
Nej.
Eller de var inte ens där i lägenheten. Jag sa sådär, ska ni inte ta fingeravtryck eller någonting? Nej, de skrattade inte, men det var nog ganska svårt för dem att hålla sig för skratt.
Det var där din misstro till polisen började.
Varför är det? Jag tror att jag har misstro till polisen.
Jag vet inte, alla hyss och sånt som du och Frej till exempel hittar på.
Jag tror väl att polisen kanske lite sämre än vanliga yrkes, alltså så här, ja. Det är klart att det är en kliché det här. Det finns bra poliser och det finns dåliga poliser. Men jag tror att det är ganska många idioter som vill bli polis. Man tänker så här, de här barnen i skolan och på dagis som ville bli polis, det var ju inte de smartaste. Och ifall de lyckades,
inte pluggisarna.
Nej, men de hade sett mycket på TV och ville vara tuffa liksom. Precis. Och så där. Så jag tror det söker sig nog rätt mycket idioter till polisväsendet.
Mm.
Och
jag ville ju bli polis när jag var liten, när jag såg Dirty Harry.
Jag vilar mitt fodral.
Och sen så fick jag höra att det var något för att komma in på polishögskolan, så fystest. Och bara, då gör jag något annat. Då blir jag då får jag syssla med något annat.
Nej, men sen så jag har träffat både trevliga poliser och idioter.
Ja, liksom.
Men jag tror att om man tar polisväsendet och komikerskrået, så tror jag det är mer intelligenta människor bland komiker än bland poliser.
Det är nog ingen dålig assessment. Det stämmer nog helt och hållet faktiskt.
Men de gjorde inte så mycket och jag fick inte tillbaka skivorna. Nej. Men jag ringde till den här Christian Pundaren.
Jaha, alltså, okej. Du fick hans nummer på något sätt då?
Ja, det var väl då att jag kommer inte ihåg om jag fick det av 35-åringen eller om jag fick det av någon annan.
Jag ska inte kalla honom 35-åringen hela tiden, för att det känns som det var det han kallades i tidningar. När...
Jo, men det är lite oklart, för att jag lärde ju känna honom under ett namn.
Ja.
Och sen i tidningarna så stod det namnet som förmodligen står på hans pass.
Ah, okay.
Som var ett helt annat namn.
Ja.
Ni får googla det här om ni vill ha läsa vidare. Eller läsa min bok Lura mig, som handlar mycket om de här händelserna. Finns på bokus.com från Spotstyver.
Snygg plugg.
Ja. Men i alla fall, det var det om min TV.
Mm.
Kanske ska nämna att när jag ringde honom så det var då jag kände att jag kunde få heroinmisstankarna bekräftade. Han lät extremt seg.
Ah, okay.
Och han svarade, jag frågade bara så här, hej, är det Christian? Så, ja, frågade, var är du någonstans?
vänta, kan jag ringa dig om ett litet tag?
Så la han på luren.
Ja.
Sen svarar han aldrig mer.
Smart.
Smart. Jag vet inte om jag skulle kunna locka in honom i min fälla på något. Jag vet inte riktigt var jag ville komma. Jag bara tänkte, det är värt ett försök. Om han säger var han befinner sig, så
ja,
vet jag inte vad jag skulle göra.
Åka dit och nu följer du med mig och köper tillbaka mina skivor.
Ja, de pengarna var nog långt in i hans vän.
Precis. Men jag måste ju fråga, till följd av det här, alltså, du har ju kvar den här provision då, från nu är den över 16 år gammal. Helt enkelt. Är du inte materialistisk lagd överhuvudtaget?
Nej, jag tror inte det.
Nej.
Jag tror min provision är det måttligt levande beviset. För,
ja, men det är det jag tänker också. Men det är för du har inte dåligt ställt.
Nej.
Det säger jag utan att veta någonting om din ekonomi.
Men jag har tjänat rätt mycket pengar på sista tiden.
Ja. Nej, men det går ju bra med båda, alla möjliga karriärer liksom.
Så är det.
Men varför inte bara köpa en nu, men det kanske är det sentimentala värdet.
Nej, det är nog mest att nej, men jag tänker, det är inte så här, jag tänker väl, jag har tänkt så här, men jag ska köpa en ny TV.
Mm.
Men det har aldrig kommit så här, idag är dagen när jag tar tag i TV-köpet. Utan det är snarare så här, jag har mycket pengar. Jag åker till Japan, jag åker till Hawaii, jag åker till New York, jag åker till Thailand. Så det är mer den tanken som dyker upp när jag börjar få pengar.
Ja, men då är det inte materialistiskt. Då är det bara livsnjutare.
Och sen funkar ju TV fortfarande. Jag vet inte riktigt. Okej, det är lite roligare att ha en stor platt TV kanske. Men inte jättemycket roligare.
Nej, jag vet inte om det har så mycket med rolighet att göra. Utan bara mer praktiskt.
Jag vill ha roligt. Och sen är det ju jobbigt att bära ut den här gamla TV:n. Och jag har inget körkort. Vad ska jag...
Nej, men då, du måste
jag har inte nycklarna till grovsupport.
Nej, okej. Varför inte det?
Av samma anledning. Jag har aldrig känt, idag är dagen. Jag ringer vaktmässaren 09.30 till 10.30.
Men brukar inte de nycklarna vara samma som alltså, om du har nyckel till porten?
Det är inte det.
Okay.
Skumt. Jag har faktiskt ringt det samtalet.
Ja.
Han sa du måste lämna in ansökan om nyckel.
Okay. De här
på våra kontorstider.
De vill hålla dig ute ur grovsoprummet av någon anledning.
Ja, men de tänker väl det
de har fattat att du är en slacker.
Om jag nu skulle vara en heroinpundare,
uh-huh,
så hade jag ungefär samma handlingskraft att få tag i de där nycklarna.
Mm.
Så att jag skulle kunna sova där ibland. Men nej, men jag är inte speciellt, alltså jag är ju pryltokig, en av det sista man skulle kalla mig, tror jag.
Prylbög. Som man inte får säga längre.
I det här jävla landet.
Nej, men jag är ju pryltokig som in i helvete. Jag har ju köpt, bara här du ser på min mobil har jag ett skal med här kan jag sätta på en adapter som sen jag kan sätta på ett riktigt kameraobjektiv på. Så köpte jag den här och så hade jag inget objektiv, så fick jag gå och köpa ett objektiv för 5000 spänn bara för att se liksom, om jag kunde få snyggare bilder, och det funkar inte överhuvudtaget. Så nu har jag bara det här skalet som alltså skydd.
Du är Olle i Sällskapsresan.
Ja, jo, men verkligen. Ja, men jag köper verkligen de mest onödiga grejerna och så har jag dem en gång och sen är de borta liksom. Har du sett min sån? Ja, du har sett min sån stabilizer grej som jag har till mobilen också. Jag har ju köpt tre såna.
Mm.
Ja, som gör exakt samma sak. Men bara att de ser olika ut.
Och det är roligt med uttrycket prylbög då, att det känns som att ordet golbög, det kommer nog ta längre tid innan det försvinner.
Ja.
Alltså det är nog ingen som kommer gå till de här kriminella kretsarna.
Och säga,
folk säger, ja, du hör nu, tagga ner med de homofobiska slursen.
Du får säga goltokig. När vi bytte ut prylbög mot pryltokig, nu får ni säga goltokig.
Men tokig, det är ju kränkande mot utvecklingsstörda. De så kallat tokiga. Säg inte tokig. Eller psykiskt funktionshindrade. Jag vet inte vad som är det korrekta att säga just nu.
Det var ju kul en gång på Norra Brunn när jag giggade och så satt ett gäng liksom ett helt bord och frågade vad jobbar ni med? Och så sa en dam, en äldre dam, bara, vi jobbar med efterblivna. Och jag bara, jag är ganska säker på att jag inte får säga det. Och jag är 100% säker på att du absolut inte ska säga efterblivna, att du jobbar med efterblivna. Hon är 50 bast, ja, vi jobbar med efterblivna.
Men
då börjar jag direkt här.
Alltså,
hur låter det när ni inte är ute på liksom på en restaurang? Vi jobbar med en jävla CP mongo.
Ja, men jag funderar på det just att att cerebral pares borde ju ändå vara den korrekta beskrivningen av tillståndet. Och liksom kan man förkorta det CP om det är liksom. Det borde ju man kunna göra.
Det, ja, men då är det
är lite som ett omvänt N-ordet. Att det är okej att säga förkortningen N-ordet.
Men CP sa man ju till allt som var konst. Eller liksom, det var inte bara folk som hade CP-skadan som man kallade för CP. Jag har aldrig... Gud, det låter som jag var jättehemskt när jag var lite... Nej, men man sa ju det om allt.
Ja, ja.
Ja, han är ett jävla CP. Han bla, bla, alltså. Ja. Men om du säger det...
Men är det så nu att cerebral pares... Ja, okej att säga, men inte CP. Folk blir kränkta om man säger CP nu för tiden.
Oh, jag vet inte, det var så länge sedan jag...
Skulle det varit okej, vi jobbar med CP. Alltså, sen pluralformen CP. Ett CP.
Ja, precis.
Det låter lite kränkande.
Ja, om säger vi jobbar med folk som har CP. Eller som lider av CP.
Fast varför inte bara säga vi jobbar med CP?
CP, ja. Men då, om de bara jobbar med folk som har cerebral pares, absolut, då är det ju helt okej. Säger jag som inte alltså, som inte är någon auktoritär på det här
Källa
området.
Petter Brist av arkivsamtal.
Ja, men jag är ju CP-forskare. Nej, men
i USA har inte det riktigt samma belastning. Alltså runt Central Park så finns en massa ställen som heter CP.
Ja, men de har ju retard. Det är ju också, har ju också blivit väldigt inte tabu, men inte OPK.
OPK.
OPK. Så ja. Retard,
nu börjar jag fingra på en lista. Då kanske du misstänker att det har blivit dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Välj drycken! Jag har ganska mycket dryck i kyl nu. Jag har fått massa drycker. Det är till och med så att jag till slut inte riktigt orkade. Det var massa tetror med utländsk text som jag fått. Tillplattade tetror som någon har skickat med posten. De tänkte, jag sparar dem till ett annat avsnitt. Jag har så mycket dryck här nu.
Men det är folk som skickar alltså via post?
Ja.
Jaha. Fan, vilka bra lyssnare du har.
Tack. Frågetecken.
Nej, det är på riktigt.
Nej, men jag bara tänkte, är det jag som ska tacka för att jag bara lyssnar? Eller är det tack? Eller så här, mer tack lyssnarna som skickar grejer, ska jag säga. Det är intressant. Om någon säger, ger en komplimang, så säger jag tack, fast till någon annan.
Ni är bra lyssnare. Och nu tänker jag att alla lyssnare säger tack.
Okej, är du beredd?
Yes.
Jag måste bara nämna att det här är det, jag kallar det här för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag fick ungefär 15 tweets och lika många Instagram-kommentarer om att Henrik Schiffert hade använt uttrycket i Melodifestivalen och sa att nu har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Snabbreprisen.
Just det.
Och ja, det är inte helt omöjligt.
Han har ju faktiskt varit gäst här. Och...
Det kan vara så att han snappat upp det.
Precis.
Det är dock inte jag som har uppfinnit uttrycket det omåttligt populära. Men man kan säga att jag har populariserat det.
Absolut.
Men då kör vi dryckerna. Budweiser 3,5 på burk. Rocky Pale Ale. Det var någonting jag sa på min lokala ICA-butik.
Är det Rocky?
Seriefiguren Rocky. Ja. Det var någon 3,5. Nils Oskar Bordsöl 2,8. Det var något med namnet Bordsöl som fick mig att slå till på ett köp.
Det här är ingenting du har när du står upp, utan det här ska du ha till bordet.
Ja, men det är någonting. Det låter lite...
Fint.
Jag vet inte. Jag tycker det låter vardagligt. Bordsvin. Låter inte det som ett lite billigare vin?
Jo, kanske. Jo, när du säger så. Men jag tänker att bordsöl är som vin är ju fint från början. Ja. Och sen bord, om du lägger till bordsvin så blir det lite fulare. Men öl är ju lite så här gubbigt från början. Men om du lägger till bordsöl.
Men jag har ett ord som kanske stärker mitt case.
Ja.
Hur känner du inför bordsost? Lite sunkigt va?
Ja, lite sunkigt. Du vinner. Du vinner.
Nästa, Inca Kola.
Mm.
Bird Nest Drink.
Aldrig i livet.
Du vet vad det är.
Ja.
Wolverine Sugar Free Energy Drink.
Mm-hmm.
Jag tror inte det är Marvel copyright.
Nej, ja, men utan
det är sant. Det är bara Järven.
Mm. Aha, okej. Okay, så det har ingenting med seriefiguren. Okay.
Rally Cola.
Mm-hmm.
Tre sorters mjöd. Kalli Gin. Fritz Cola. Jolt Cola. Pepsi Max Cola.
Mm.
Svampbob fyrkant lemonad med smak av ananas och marshmallows.
Den drack jag igår.
Mm. Ingenting är nytt för Petter Bristol.
Nej.
Hot and sweet turkisk peppar premium shot.
Oj.
Och för tråkmånsa och nöjsöre, vatten.
Mm. Jag blev lite sugen på en Inca Cola.
Mm. Då ska du få det.
Ja.
Själv så tar jag en... Jag testar någon Rocky Pale Ale.
Mm. Nej, vet du vad? Jag byter. Jag tar den här hela bordsölen.
Ta bordsölen.
Jag måste se om den är godare eller...
Då kanske jag kan smaka lite på den.
Absolut.
Sen funderar jag... Jag tror det kan... Det kanske är min alkoholism som talar just nu. Men jag blev lite sugen på en hot and sweet turkisk peppar premium shot också.
Ska vi ta en varsin sån också?
Men det gör vi också.
Ja.
Då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget snabbreprisen. Då häng med! Det uttrycket häng med, det kan ingen hävda att det är jag som har... om de hör det i något annat tv-program,
ja,
så kan man inte...
Ja, men det är Aschberg brukar ju säga det.
Ja, det var någon annan som sa att det var... Jag har hört massa olika namn. Det är en klisché. Ja. Det är en tv-trope.
Ja, precis.
Kan man kanske kalla den.
Mm.
En public domain-replik.
Mm.
Då är vi strax tillbaks med dryckerna. Kända från det omåttligt populära inslaget Väldrycken. Häng med!
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Då är vi tillbaks med Nils Oskar Bords öl, Rocky Pale Ale och varsin turkisk pepparshot. Jajamän. De verkar ha slagit sig ihop med Hot and Sweet. För innan kunde man köpa Hot and Sweet som var liksom en turkisk pepparkopia.
Aha, okay.
På Finlandsbåtarna. Men nu heter de båda och...
Ja, de har köpt upp dem antagligen.
Det är lite som att familjeguff numera är en del av Gott och blandat familjen.
Mm.
Det står familjeguff och så står det även Gott och blandat.
Ja. Smart.
Mm, det återstår att se på deras årsrapport om det var ett smart drag.
Ja, det var länge som man käkade familjeguff faktiskt, måste
jag. Ja, jo, det kanske är bra att de blir en del i det stallet. Mm. Gott och blandat stallet. Jag smakade på bordsölen, den var faktiskt god.
Ja, visst var det.
Man påverkas lite av namnet, man fick ändå någon slags bordskänsla.
Ja, men det här, jag tycker Nils Oskar gör väldigt god öl rent generellt, men det här var faktiskt väldigt, väldigt nice. Mm. 2,7. Ja.
Och Rocky Pale Ale var också god faktiskt. Men nu är det inte jag som läser, utan nu är det jag som improviserar smaken. Mm. Inslag av bränd kola och halm.
Oj.
Skulle jag säga.
Ja, bränd kola låter ändå inte helt dumt.
Mm. Nej, det var trevlig.
Vi smakar på den här shotten också.
Mm. Nu är det shot-dags. Mm. Mm. Då kanske vi ska gå in på den något sorgligare delen av veckans avsnitt av Arkivsamtal.
Mm.
För det var det här, igår så slog det ner en ganska oväntad och hemsk nyhet i stand-up-branschen. Det var Erik Bamberg, som är en komiker som dog i cancer för några dagar sedan.
Mm.
Han har varit konferencier på Big Ben och varit en del av liksom...
Ja, har väl typ stött på alla komiker genom att konfa på Big Ben så länge som han gjorde.
Mm.
Så har väl alla någon form av koppling till honom.
Ja,
han hade även en klubb i Uppsala på Stand Up Downstairs.
Ja, har du känt honom länge?
Jag skulle inte säga att vi var nära, men vi har ju giggat ihop flera gånger. Liksom, och han är ju en comedy-nörd också.
Mm.
Så vi har suttit och pratat liksom stuppare och olika typer av comedy väldigt mycket.
Ja, jag visste inte att han var sjuk för några veckor sedan.
Jag hade ingen aning.
Okej. Okay. Nej, det var så här, för att han var ju konferenserad på Big Ben under flera år.
Mm.
Och en sån kille som alla tyckte om. Liksom. Mm. Jag tror han hade nog inga... Jag tänkte säga att han inte hade några ovänner, men ibland kunde han nog hamna i vissa så politiska diskussioner där folk blev lite upprörda på varandra.
Mm.
Men annars tyckte han var så extremt godhjärtad och snäll och trevlig. Och liksom, kändes inte som att han var fittig för 5 öre.
Nej. Ja, han var en sån, även om det var mycket folk eller mycket komiker som uppträdde och man frågade, kan jag bara hoppa in och köra 4 minuter, 5? Han bara, absolut, vi löser det. Det bara hör av sig. Så han var en toppen kille. Liksom.
Nej, men sen var han försvunnen lite från han helt plötsligt slutade komma dit. Och då hörde jag att han varit med om en cykelolycka.
Ja, men det har jag också hört.
Men det var så att han var med i en cykelolycka och skadade ryggen.
Ja.
Men sen så blev han i röntgenundersökningen då, i ryggskadan, som sa de att han hade en tumör. Och det var liksom, och jag skrev till honom någon gång så här, hej, varför har du inte dykt upp på Big Ben på sista tiden? Men, och så, för jag visste ju det med cykelolyckan, så här, men borde du inte alltså ha läkt?
Ja, dags.
Så skrev han så här, men jag är sjukskriven nu, men jag hoppas vara tillbaka snart. Och då var det väl, alltså vi kände inte varandra så jättebra heller.
Nej.
Men det var väl då att han inte riktigt orkade berätta för alla. Jag fick höra det genom en annan komikerkompis liksom till slut, som hade ringt, som var kanske lite mer idogt, ringt honom och frågat vad hänt. Men då så sa han det, att men varje gång jag måste berätta om den här sjukdomen så är det som att gå igenom traumat på nytt. Liksom. Så man fattar
det,
idag
att absolut, det kan man ju förstå att man kanske inte vill berätta för alla.
Nej, men jag tänkte gå på när det ska vara någon slags
tribute ikväll
på Big Ben. Jag tänkte gå dit och kolla i alla fall. Jag tror inte jag kommer köra stand-up. Jag vet inte vad som är tanken.
Nej, jag vet inte heller. Det kommer ju antagligen vara väldigt många komiker där.
Ja, det kommer ju vara det.
Mer komiker än publik kanske. Man vet aldrig. så här innan löning.
Det kan vara inte så kul för vanlig publik att se liksom någon form av begravningsstämning.
Nej, men det är ju också det, och det tar ju ingenting ifrån Erik, men det, han var ju inte jättekänd utanför, alltså, utanför Big Ben eller vad man ska säga.
Nej.
Eller utanför vår lilla skrå av komiker.
Branne Pavlovic som har varit gäst i den här podden, som också är komiker. Jag kan ju säga han kommer ju liksom skämta ikväll på den här på Big Ben. Mm. Och eftersom det är ikväll så kan jag ju bränna hans material.
Mm, absolut.
då han sa att han tänkte skämta om att Erik kommer vara den minst kända artisten i Club 27.
Mm.
Han blev 27 år gammal.
Precis.
Det är ett väldigt roligt skämt, men det är lite därför jag också tvekar lite, för att det gör ju lite ont samtidigt när man hittar på ett väldigt bra skämt. Mm. Så är det ju kul och säkert liksom läkande på något sätt.
Mm.
Men det är svårt, alltså. Man skrattar och är ledsen samtidigt liksom.
Absolut.
Jag var ju dessutom med i en roasten av Erik Bamberg när Erik, jag kommer inte ihåg om han fyllde 25 eller 26 då.
Mm.
Det var kanske 25. Men då var vi ett gäng komiker som roastade Erik.
Mm. Och varandra.
Ja, och varandra. Mm.
Den är ju, Aron Flam har ju kontaktat han som sitter inne på det materialet.
Mm, mm. Aron Flam var också en av roastarna.
Ja, precis. Mm. Och Aron har även kontaktat Eriks bror och sagt alltså, om det är okej med familjen så skulle vi jättegärna vilja lägga ut den här, och liksom att man får köpa den och pengarna går till familjen eller någonstans där
Erik har... Ja, hade varit rätt logiskt.
Ja, exakt. Ja, men dit Erik ville att pengarna skulle gå i sådana fall.
Ja, det är ju roligt, men samtidigt är jag lite orolig för alla, alltså det var så här, det är så jävla många, alltså som komiker så tror jag man tar det lite lättare för man är så van vid råa skämt och så här. Men det är extremt många skämt om döden och liksom kommer ihåg Sandra Idlar har liksom 5 minuters riktigt rått material om Brannes döda föräldrar. Så att hon så knulla Brannes döda mossa och att liket är lite vackrare efter det har förmultnat och så vidare.
Ja, men det är en roast man får.
Jo, det är ju det. Men det blir bara så här, jag tänker att taktlöshet, det har alltid varit lite min grej.
Mm.
Och då, jag blev ju lite sugen på att gå upp och köra stand-up nu på den här minneskvällen på Big Ben och Erik Bamberg. Mm. Men det, jag slits ju mellan olika...
värdig och vara taktlös.
Taktlös. Ja, jag vet inte om jag... Ja. Nej, jag känner så här att...
Men jag tror att Erik hade uppskattat det. Ja, men på riktigt så tror jag det.
Mm.
Det var samma igår efter vi hade giggat på TS Kaos så skålade vi för Erik. Och så jag kommer inte ihåg exakt, men Aron sa något skämt som var lite fan, det har ju precis hänt. Men Aron bara, men jag tror liksom, Erik hade uppskattat det. Han hade
det är så svårt att säga så här.
Ja, exakt, det är svårt att säga.
Hur taktlös, och sen säger du så här, du tänker så här, taktlös, så tänker du taktlös men ändå med hjärta.
Ja.
Men det är inte att vara taktlös.
Nej,
taktlös är att jag har gjort en slags docka av Erik och sen går upp och knullar liket, tar upp en kista. Jag kan inte hinna bygga en sån där docka.
Men det finns ju dockor, du kan ju köpa en docka och så får du skriva ut en bild på Eriks ansikte och sätta över dockan.
Och sen så äta 10 Viagra och sen så ta fram min kuk på riktigt.
Är du så gammal nu att du behöver 10?
Alltså, om jag är sexuellt upphetsad på riktigt så behöver jag 0.
Ja.
För tillfället. Men
vi är lite med alkohol.
Men jag menar, en docka som föreställer Erik Bambergs lik. Det är så att du tänkte såhär, men vadå, behöver du? Varför blev du inte spontant kåt av det?
Nej, men jag tänker bara tanken på dig stå med en docka som föreställer en död person framför en grupp människor som är där för att hylla den här personen, att det skulle bara räcka för att göra dig hård. Men du behöver alltså 10 Viagra.
Ja, jag vet inte. Vad tror du jag är för sorts kall och cynisk person? Tror du att jag blir kåt när jag ska knulla en docka som föreställer en nyss avliden kompis?
Ja, nej. Jag vet inte vad jag tycker och tänker om dig egentligen. Nej, men jag ska också försöka trilla förbi. Hoppas det börjar vid 8 ikväll, va?
Hejsan, hejsan. Simon Järnfors heter jag. Jag fick reda på ganska sent att Erik var sjuk och var från Ahmed faktiskt. Som sen också när Erik slutade som konferensier, tog över som konferensier. Jag säger inte att Ahmed är misstänkt för någonting, men jag säger bara att han hade motiv. Ni kanske märkt att alla andra komiker som varit uppe så här, har mörka, svarta kläder. Ahmed har en färgglad röd korta på sig. Jag vet inte riktigt vad han ville säga med det. Jag snackade innan jag spelade in en podcast med Petter Bristav innan idag. Och då så frågade han om jag skulle hit och köra något material för Erik. Vi pratade om Erik i podden och liksom, man, vilken fin person han var. Så kanske inte utseendemässigt först och främst, men en fin som människa. Och han frågade ifall, Petter frågade ifall jag ville, liksom, skulle köra någonting. Men jag sa nej, jag tror inte jag ska göra det. Så han, varför inte det? Nej, men jag vet inte, min grej lite som komiker är ju att vara taktlös liksom, och vara smaklös sådär. Och jag har ju lite självinsikt i det liksom. Jag är inte som Ali Reza. Som bara går upp och är smaklös. Utan att väl fatta det själv. men så sa han, nej, men jag kan inte riktigt, alltså jag har inget mellanting. Jag kan inte gå upp och vara så här smakfull eller så här ram men hjärtlig. Så det kommer bara bli taktlöst. Så sa Petter Bristav så här, men jag tror det var det Erik hade velat, att du skulle gå upp och vara riktigt taktlös. Så här, men jag tror inte du tänker nog ändå så här, ja, men taktlös på ett lite kul sätt. Jag kommer inte kunna göra det. Alltså mitt taktlös med det är så här, att bygga en kista av papier-maché och bygga en trasdocka som liknar Erik lite grann. Gå upp och knulla liket, så att säga. Och sen, jag tycker nog inte att du ska köra i alla fall. Men här står jag. Men jag byggde i alla fall ingen docka. Det får man ändå ge mig. Men jag tycker det var fint ändå att liksom så många har samlats. Det blev en trevlig stund. Tycker jag, vi får göra om snart. Vi kanske ska ge konfajobbet till Carl-Axel Björnberg. Då får vi se vad som händer. Tack så jättemycket. Se mig även på sådär.
Ja, nu kör ju jag en sketch om dagen.
Ja, det är ju ett väldigt intressant projekt.
Ja.
Berätta lite om hur allting började.
Det var nyårsdagen 2016, alltså 1 januari. Och jag och min flickvän, vi har haft en nyårsfest i Göteborg. Mm. Eller strax utanför Göteborg. Och så är vi extremt bakis. Vi rör oss inte från, vi har bott på hotell över natten. Så vi rör oss inte ur hotellsängen på hela dagen. Förutom på kvällen typ vid 7 så går vi ut och käkar på restaurang. Och sen går vi tillbaka och bara lägger oss, för vi orkade verkligen ingenting annat.
Mm.
Men då på restaurangen så kom jag på en sketch om nyårslöften.
Mm.
Så filmade jag den lite snabbt. Och sen när vi kom tillbaka till hotellrummet så skulle jag lägga upp den här. Och sen, jag vet inte varför, men jag bara så här, jag menar, jag skriver, för Maria Nyberg har en grej, eller hon hade en grej där hon,
det är en komiker också.
Ja, precis. Mm. Hon gjorde en kreativ grej om dagen.
Mm,
hon hade, hon liksom, och då kanske hon ritade någonting eller gjorde någon animation eller någonting sånt som hon la upp på sin Instagram. Och då tänkte jag, ja, men jag gör något liknande liksom, som kanske sporrar mig till att vara mer kreativ.
Mm.
Så la jag upp en sketch om dagen. Men jag la till 2016 Redan då visste jag inte så här, ska jag göra det här varje dag under 2016, eller blir det bara att jag, de dagarna jag gör det så blir det en sketch om dagen. Jag vet inte riktigt hur jag resonerade. Och sen dagen efter så åkte jag och min flickvän hem till mina föräldrar i Skara. Och de bara, men nu måste du göra en till ju. Ja, okej, ja. Och sen, istället för att prata med varandra, vi har inte sits sen i och för sig jul, så det är bara en vecka i och för sig. Men de har inte sett min flickvän på länge. Istället för att sitta och prata har de mysigt, alla fyra, jag, mina föräldrar och min flickvän, sitter bara helt tysta och bara, vad kan vi göra för sketch? Alltså i så här 4-5 timmar var vi helt tysta. Och bara, ja, vi har ju ett motionsband nere i källaren, vi kanske kan göra någonting med det. Och så kom vi på en sketch att, att vi ställer ut där på gården, och så springer jag när det snöar ute och sådana grejer. Och sen har jag bara, ja, men så har jag gjort en sketch om dagen nu sen 1 januari.
I 50 dagar eller vad det?
Ja, vad blir det nu? 52 eller 53?
Mm. Jag har medverkat i ett par av
dem. Ja, du har varit med i några riktigt bra.
Ja.
Den med mustaschen är ju faktiskt en personlig favorit.
Ja, den var ju faktiskt med och skrev manus. Precis. I viss mån också till.
Exakt. Ja, det är också...
Jag kanske det är lättare för dig att uppskatta någonting som du inte
som
själv
inte, nej, exakt. Nej, men det kan vara det. Men för... jag är inte så stolt att jag måste så här, jag måste skriva alla sketcher själv.
Nej.
Och jag måste vara den som säger det roliga i sketcherna. Jag är inte ens med i den sketchen.
Om vi ska, alltså det här med staffmanuset, det är ju inte världens bästa manus, eller det, alltså det är mest roligt för att det är så otroligt B.
Ja, det är B. Och, men du har en väldigt rolig leverans i det också. Det, du lyfter sketchen med din leverans.
Om man hittar detta Instagram-konto på
Peter Bristav. Eller hashtag insketch om dagen 2016.
Ja. Och ja, jag måste plugga mitt eget konto. Gardenfoss. Precis. Eller at Gardenfoss, som så skämtsamt brukar kallas.
Skämtsamt?
Nej, jag känner att jag till och med sluddrade lite på det. Jag började bli lite full på en 18, ja. 3-5.
Ja, men det...
extremt lätt påverkad.
Jag har också blivit det på sistone. Mm. Igår så... jag konfade på våran klubb.
TS Kaos.
Ja.
Kanske alltså, Stockholms bästa klubb.
Oj.
Kanske Sveriges bästa klubb.
Nej, nu tar du i.
Men alltså jag har ju bara varit där en kväll när jag uppträdde. Ja. Och
tyckte du var så bra alltså?
Säg något som någon klubb som är bättre.
Ja, jag vet inte. Det är dumt
alltså, det står väl mellan Under jord i Malmö och TS Kaos skulle jag säga.
Oj, ja, vad snällt.
Jag
gjorde i alla fall inte bra ifrån mig igår som konfa.
Okay.
Jag var väldigt disträ. Jag kunde inte riktigt fokusera. Jag vet inte, det var inte bara Erik Bamberg utan lite andra grejer också. Mm. Och sen i pausen så tog jag ett glas vin. Och blev pack. Alltså jag började sluddra i andra akten istället. Så jag helt plötsligt har jag blivit lätt påverkad av någon anledning. Jag vet inte. Bara nu sluddrar jag. Och jag har inte ens... jag druckit lite mer än hälften av den här.
Men jag tänkte på det, du har börjat köra lite mer stand-up på sista tiden.
Mm.
För jag träffade dig strax innan årsskiftet på Big Ben eller vad det var.
Mm.
Och då så sa du så, jag måste börja köra nu, annars kommer min flickvän göra slut med mig.
Sa jag exakt så?
Ja, det var nog orden. Det kanske, något sånt. Alltså jag sammanfattade lite.
Ja.
Men du sa i alla fall det.
Mm.
Men du menade, alltså du kände, man kände på, alltså intrycket du gav var att du kände så, jag har varit för lat, jag har inte tagit tag i min karriär och mitt liv tillräckligt mycket.
Nej.
Och nu ska jag börja liksom bruka lite mer allvar.
Ja, nej, men det är också en... ju mer allvarligt det blir med min flickvän, desto mer känner jag så här, okej, nu måste jag ju göra det här till en karriär så att jag kan leva på det. Nu kan jag inte bara latcha längre.
Men
nu är det en till person som är beroende av att pengar kommer in.
Har inte hon någon inkomst?
Jo, absolut. Men det är en tvåsamhet liksom som, om vi ska kunna göra roliga grejer. Så måste du ju rulla in lite pengar också.
Louis C.K. snackade om det när han fick barn. Så började han bruka mer allvar med sin stand-up och sådär. För att han behövde pengar liksom. Jag vet inte.
Nej, men du är ju allvarlig. Du har ju att du skriver skämt om dagen. Du går in för det som in i helvete.
Jo, men jag är lite arbetsnarkoman sådär.
Ja.
Men jag har aldrig riktigt förstått det där. när det var någon kompis som sa det också så här, nej men jag har tjej nu, jag måste börja bruka lite varma. Vadå, varför måste man göra det? Du har tjej, det
är väl... Men samtidigt också så är det ju dum timing eftersom det blir svårare att komma iväg på kvällar när du har flickvän än när du är singel.
Ja.
Då är det ju enklare att säga, men nu kan jag gigga i en vecka och jag behöver inte må dåligt över det. Men nu så ska jag ju gigga varje kväll i 8 dagar. Och jag har typ lite skuldkänslor för att jag inte kommer vara hemma de kvällarna.
Jo, när det var lite lättare när, alltså när jag började med stand-up, då var jag i mitt förra förhållande. Och då var det lite svårare att säga helt plötsligt så här, men nu tänker jag vara borta var varannan kväll.
Precis.
Och köra stand-up. Men när jag gick in i det förhållandet är nu.
Då var det underförstått lite.
Ja, då berättade det på ett rätt tidigt stadie. Okej, så här lever jag mitt liv.
Ja.
Och precis när vi började träffas, då var det lite lättare att säga så här att alltså det är så här jag rullar.
Ja, men det har jag också sagt till min flickvän att om jag får leva min dröm så kommer det innebära att jag kommer vara på turné mycket om jag kommer till den nivån liksom. Och jag hoppas hon är fin med det. Hon sa det, men man vet ju aldrig.
Ja, det är lättare att säga ja innan det väl
har
börjat kicka in.
Men nu har ju blivit lat igen. Eller nu lägger jag all kreativ fokus på de här sketcherna. Så min stand-up har blivit lidande igen. Så jag vet inte om jag ska lägga ner sketcherna.
Jag funderade på det, för jag tänkte först att sketcherna var en del i din så här... latångest. Att du tänkte så här, men nu måste jag för att det är ju ett bra sätt att bygga ditt namn på.
Ja, det är det. Det har ju genererat många nya följare och...
Du har blivit talk of the town.
Det kan jag inte påstå att jag har blivit. Fortfarande ingen som har intervjuat mig. Jag har ändå gjort
sitter i en intervju
på absolut,
som
absolut.
Jag kallar den just nu, jag vet inte.
Nej, men är jag liksom inte någon tidning eller någonting sånt. Ändå gjort över 50 sketcher på över 50 dagar. Sen absolut
vet
alla
du, kan du kolla liksom ungefär hur mycket nya följare du har fått på grund av alltså så här, för du måste väl ändå ha sett någon kurva. Okej, jag kanske ökar se så mycket på en månad i vanliga fall.
Nej, men jag har nog jag har fått 2 eller 3 000 nya följare på de här 2 månaderna snart.
Det är jättemycket.
Ja, men det är mycket. Så det är ju...
Så du bygger ändå, om du, vad sa du, om det är 1000 nya följare på en månad ungefär. För det var jag tolkade.
Ja.
Då, om du då gör en sketch om dagen i ett år, då innebär det att du får 12 000 nya följare på ett år.
Ja, men jag tänker också ju mer följare man får, desto mer kommer...
Det ökar exponentiellt. Det ökar,
precis.
Jo, så att, men då kanske du kommer upp med 20-30 000 följare. Ja. Och det då ifall du har ändå hållit på med stand-up rätt länge, då borde du ha en timme liggandes någonstans.
Ja, men jag kan köra en timme. Men och det är då, ju material som jag hatar.
Jo, men samtidigt så är det ju inte så svårt då att... ja, men du kan ju köra den timmen du har för dina då 20-30 000 följare.
Precis.
Och vilket innebär säkert liksom... att du kan sälja 300 biljetter på sina ställen.
Ja, ja.
Och då kan du leva på det och sen så köra den showen och skriva nytt under ett år. Liksom. Det känns som en rätt bra plan. Det är nästan så att man blir lite svettig av den för att man ser... Jag ser så tydligt hur man bygger en karriär.
Ja.
Det handlar bara om att orka och fokusera.
Verkligen. Jag menar, producera, fokusera och vara regelbunden.
Jo. Så är det ju. Och den här podden har jag gjort så med. Liksom, varit väldigt regelbunden och det har ju lett till att jag har fått mycket följare och
ja, kunnat göra en publik. Ja, men det är samma min podd.
Med TS Knas. Ja. Jo, så är det ju. Men samtidigt så tänker man så här, shit, om jag skulle göra en sketch om dagen så skulle jag också, men jag orkar inte.
Nej, alltså man tänker att det är bara 15 sekunder, hur lång tid kan det ta? Men det tar faktiskt lite tid att göra.
Allting som man ska göra varje dag. Jag har ju att jag skriver ett skämt om det tar ju sin lilla tid liksom.
Ja.
Men det också.
Men har du någon gräns för alltså, vad som är ett skämt och inte?
Ja, jag har en...
Om du skriver så här, två män gick över en gata och så pruttade den ena, så sa den andra, oj vad du pruttar. Ja, men det är för att jag åt massa... Ja, jag vet, nej, men, jag kan inte ens improvisera fram ett dåligt skämt.
Du kan inte ens
få så jävla tom är jag i min hjärna just nu. Nej, men alltså, var går gränsen för vad som är ett skämt för dig?
Jag har satt upp någon slags moralisk gräns inom mig själv.
Okay,
alltså så här, så att jag inte ska fuska.
Nej.
Och min gräns är så här, att om någon annan tittar på det, läser det, så ska de ändå säga att okej, det här är ett skämt.
Okay, ja, men det är
inget bra skämt kanske, nej, men det är men ändå ett skämt.
Ja.
Det, och sen så har jag ambitionen att skriva ett bra skämt, men det är inte alltid jag lyckas.
Nej, det är svårt att skriva ett bra skämt.
Det är det verkligen. Men sen ibland så är det så att jag skriver ett skämt som jag tycker så här, fan det här sög. Och sen så läser jag upp det för någon kompis och skrattar dem. Så här, säger du måste köra. Så det är jävligt svårt att avgöra vad som är bra.
Det är jättesvårt. Det var samma igår, Camilla Fogelborg som är en ståuppkomiker.
Att gäst till den här podden.
Ja, jag har inte sett henne uppträda förut.
Nej.
Så jag såg henne första gången igår. Och innan så hon hade fått uppgift av Aron att skriva några one-diners som hon läste upp för mig. Och jag satt och tänkte på mitt också samtidigt. Så jag kanske inte var så jättesnäll. Jag lyssnade inte tillräckligt.
Nej.
Så hon fick ett lite dåligt samvete över de här skämten. Men så körde hon dem ändå för publiken som tyckte de var bra. Och alltså, det är det, för hon började säga, nej men jag ska nog köra dem. Så, men jo, men kör dem på publiken liksom. När du har kört ditt vanliga material först och sen kör dem på publiken, så de kommer jag älska det antagligen. Och det funkar.
Ja, det är sjukt.
Det har ju med situationen att göra.
Ja, men när jag skriver och läser igenom mitt eget material, så har jag ganska dåligt självförtroende. Att jag tycker inte det är så kul. Sen när jag läser upp det för kompisar som skrattar åt det, så... Och de skrattar kanske inte åt allt, men åt hälften eller en tredjedel. Då byggs självförtroendet så att jag vågar testa det inför en publik. Alltså en testpublik då på Big Ben eller Mafia eller någonting. Och sen kanske jag lägger in det i min show ifall det har funkat bra några gånger.
Har du någon röd tråd i din show?
Nej.
Nej, det är bara jokes liksom.
Ja.
Fy fan vad jag älskar det.
Ja.
Bra. Vi behöver flera som du som visar att det går. Att man behöver inte ha... allvar eller en röd tråd utan
Nej, det är trams. Lösa provokationer. Men jag hade en sån, jag brukar ibland ha skämtskrivarövningar med mina kompisar. Framförallt med Anton. Och då så sätter vi en klocka på 10 minuter och så ska vi skriva ett skämt på den 10 minuter. Alltså så väljer man ett ord, man blundar och pekar i en tidning eller en bok och säger du ett ord. Det brukar ofta bli ett tråkigt ord som och.
Ja, precis.
Men man måste ändå...
kör ni på det då?
Ja, då kör vi på det. Men det och,
gud vad svårt.
Ja, men och det är ju skitsvårt.
Ja.
Och sen så måste man läsa upp sitt skämt för den andra. Och senast vi gjorde det, då var det så att jag kom verkligen inte på någonting. Liksom. Det blev så här 9 minuter... Jag tror det var förslag. Jag kom verkligen inte på att jag var så här, åh. Sen så liksom var det något så här barndomsminne om en kille i min klass som hade lämnat in ett roligt förslag i förslagslådan. Men jag tänkte så här, det här är inget skämt. Det var bara halvkul barndomsminne. Men eftersom jag var tvungen att
läsa upp det
så liksom så följde jag reglerna. Och då var det så här, jag skämde så mycket, jag ville inte läsa upp det. Så okej, här har han suttit och skrivit i 10 minuter och jag har satt haft ångest. Och sen så okej, men jag säger det. Och sen så tänkte jag, men det där var ju kul. Det där borde du... Så, men det finns ingen punchline på det. Men sen så var det så okej, jag skriver en... Så bara hittade på någon sån här klischéartad punchline och bara skrev någon sån här slut på det. Så, ja, men, så. Och sen så testade jag det på Big Ben. Fick jättestort skratt. Och nu är det ett av mina toppskämt.
Jaha.
Och så verkligen någonting som är så det vågar jag inte läsa upp ens för en
nej, shit,
person.
Alltså.
Så det är så jävla svårt att avgöra.
Ja, det är bara. Jättesvårt.
Och det kan vara tvärtom också när man hittar på någonting så är fy fan vad jag fick till det där.
Knäckt koden här, perfekta skämtet.
Och sen så ingen reaktion från publiken överhuvudtaget.
Fuck you.
Ja, men det är så konstigt. Men det är också det som... som ger lite av den magiska känslan att man inte vet att det blir så.
Jag sa, jag blev frågad igår vilket är alltså ditt bästa skämt.
Mm.
Och så bara, men det kan jag inte säga för det är olika för varje gång liksom. Mm. Ja, men vilket är det som liksom, publiken bara när du kör det. Ja, men samma, det kan vara ett skämt som, det kan vara det här skämtet som funkar en dag och sen dagen efter så kör det, men då funkar det inte för att jag säger inte på samma sätt. Jag har inte samma infliction i min röst eller någonting sånt.
Vad betyder infliction?
Alltså jag har inte samma
anslag.
Ja, precis. Liksom, det, första gången jag kör ett skämt kanske finns en nervositet i det. Och sen och funkar det bra då. Sen andra gången jag kör det, då finns inte den nervositeten lika mycket. Och då kanske jag tappar någonting i leveransen. Och så kan det ju vara med gamla skämt också.
Mm, absolut. Men samtidigt så har jag är ju ganska så metodisk och noggrann.
Bandar du dig själv?
Jag bandar mig själv alltid. Och varje dag efter jag har kört så går jag igenom och betygsätter publikens reaktioner.
Inte din egen stand-up utan publiken.
Nej, för att det, nej men betygs alltså reaktionen på skämtet. Ja. Okej. Från 1 till 5 med en decimal.
Mm.
Så att den här gången fick Arbetsförmedlingen 4,1 i reaktion av publiken. Och sen så liksom räknar...
Går du tillbaka då och lyssnar på så här, fan jag fick ju 4,4 en gång. Vad fan?
Ja, men jag har antecknat det och sen så räknar ut ett snitt på vad det skämtet har fått för betyg.
Mm.
Så jag vet vilket som är mina populäraste skämt.
Mm. Shit alltså.
Sen så jag har en lista på liksom, de populäraste skämten. Så ifall jag bara har 5 minuter på något ställe så kan jag gå upp och köra de som jag vet har fått bäst snittbetyg.
Mm.
Sen så är det ju en annan... Jag har en lista över min soloshow, en slapp timme, som jag nu kört 9 gånger. Mm. För där är det en annan typ av publik.
Det är din publik.
Ja, det är min publik. Mm. De tycker lite andra saker är roliga, men det är ändå ganska likt en publik som funkar lite överallt liksom. Mm. Så här, Stockholm Comedy Club där det kommer ner gamlingar som ätit middag och fått en gratis biljett till showen liksom. Mm. Där är lite mer if you can make it here, you can make it anywhere. Frank Sinatra-testet kallar vi Stockholm Comedy Club för.
Faktiskt aldrig upp till detta. Jag har under de här 3 åren så har jag bytt TV 2 gånger faktiskt.
Oj, ja. Ja.
Så men då... säg lite om hur det går för mig.
Har du bytt ner dig? Har du en Provision efter
det? Nej, ingen Provision.
Du började med en stor flat screen. Så du har bytt TV 2 gånger.
Ja, men jag kör på Samsung. Tycker de är bra TV-apparater. Nu ska vi inte göra reklam för Samsung. Nej. De är inte sponsrade.
Nu fick jag upp bilder av tv-kocken Jan Boris Möller när han gjorde reklam för kockens kryddor. Ja, lite ovanlig take i en reklamfilm där han sa så här: jag får betalt för att säga det här.
Oj.
Men jag skulle använda kockens kryddor i alla fall för de är så himla bra. Ungefär så här. Det blev någon slags Henrik Bromanders norrländska.
Det är en jättekonstig... Du börjar med att ta bort all credibility i det du ska säga. Genom att säga, jag får betalt för det här. Okej, så allting du säger hädanefter är bara ljug. Du har liksom...
Men jag tror, alltså på ett sätt så tror jag att det kanske funkade.
Ja.
Jag tänker så här...
Ja, kanske ärlighet vara längst.
Ja, men det finns också ett försäljartrick. Anton Magnusson då, som jag nämnde nyss, han har jobbat som försäljare. Mm. Eller så här, telefonförsäljare.
Gud, han är ju jätteseg. Ja, men jag tror försäljare han, tänker jag...
Men han kan nog... Han kan nog vara lite... Ja. När han vill, tror jag.
Ja.
Men jag tänkte på... För där berättade han om ett trick som fanns inom försäljningsbranschen som var jävligt intressant, tyckte jag. Som gick ut i viss mån på att vagga in någon i en falsk trygghet.
Mm.
Vilket Jan Boris Möller kanske gjorde.
Mm.
Det är så här, tänk att du jobbar på Hi-Fi-klubben.
Mm.
Och det kommer in en kund och så ska du sälja en extremt dyr stereoanläggning. då finns det ett trick som går ut på så här, säga så här. Och de här sladdarna är väldigt bra till. Och så säger du så här, de kostar 300 kronor här. Alltså oss emellan, du kan köpa dem på Clas Ohlson för 150 spänn.
Mm.
Gör det. De kostar lite mer här. Då tänker kunden, okej, okay, han kommer förlora pengar på det här.
Ja.
Han måste gilla med någonting, han verkar ärlig.
Mm.
Så vaggar du in kunden i en falsk trygghet och sen säljer du på en
lite dyrare grej.
Då har du ens förtroende.
Mm.
Så det är ju ett trick. Det kan vara det de testade, Jan Boas Möller. Han erkände att han fick betalt för den här reklamfilmen.
Kan man göra det? Kan man anpassa det till stand-up på något sätt?
Ja, kanske. Jag vet inte exakt hur man ska göra det, men jag tror säkert att
alltså ni har kommit hit till Norra Brunn, men ni kan ju få roligare skämt på om ni går till Oslipat ikväll.
Han är ärlig, den här komikern. Ja, ja. Men han är inte speciellt kul.
Men jag gillar honom ändå. Och sen slänger man på ett jävla bortskämt direkt efter. Ja, men jag tror jag har något där.
Och med de orden avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Peter Bristav.
Fullbordat samtal.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.